Där hemma får du gärna ställa dig upp, och så om du är här får du också gärna ställa dig upp. Så ska vi lyssna till Guds ord från Filipperbrevet kapitel 1, vers 12-26. Jag vill att ni ska veta, syskon, att det som hänt mig snarare lett till framgång för evangeliet. Det har nu blivit klart för hela pretoriet och alla andra att det är för Kristi skull jag sitter fängslad, och min fångenskap har gjort de flesta av brödernas övertygade i Herren att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt. En del drivs visserligen av avund och rivalitet, men en del predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek, för att de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet med orena motiv och tror att det kan göra min fångenskap tyngre. Än sen. Kristus blir ju i alla fall predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det gläder jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig, för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam, utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp, vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla och hjälpa er till framsteg och glädje i tro. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristi Jesus för min skull. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Var det bra?
Ska vi se. Ljudet funkar.
Ja, grymt. Vi ber. Och heligande, vi ber om att den glädje som drabbade Paulus då ska få drabba oss nu, Herre. Herre, vi ber att du ska göra ditt verk, Herre. Oavsett var vi är rent geografiskt, så ber vi att du ska öppna våra hjärtan, så vi blir mottagliga för ditt ord, Herre. Herre, vi ber att ditt evangelium ska få seger nu, Herre. Och vi ber att du ska välsigna oss, Herre. Herre, vi ber att du öppnar våra öron så vi kan höra vad du har att säga oss. Herre, låt orden vi har hört inte bara få bli ord, men en verklighet och en sanning, Herre. Låt oss få smaka att se att du är god. Amen. Något som har avslöjats den senaste tiden, tror jag, är att vi människor kanske tänker att vi har byggt upp ett rike, ett samhälle, en välfärd som är på något sätt orubblig, liksom så här, stabil. Och sen bara på några enstaka veckor så har det liksom som mattan ryckts bort och hela världen sliter på sina knän för att upprätthålla ett samhälle i huvud taget. Det är en väldigt märklig och förvirrande tid där ett osynligt virus kan omställa globalt livet som vi hade tänkt oss. Och plötsligt tror jag vi har på något sätt börjat greppa just det, vi är begränsade varelser, vi är dödliga varelser trots allt. Och därför tror jag det är en väldigt ödmjukande tid vi lever i, där vi inser att vi är begränsade, men bröder och syster, vi har ett hopp att vi känner en som inte har några begränsningar. Och han är vår pappa, vår far i himlen, och hans son Jesus är fortfarande kung. Han sitter fortfarande på sin tron och ingenting kan förändra den verkligheten. Nu märkte jag att ena örat satt inte. Så är det där utfrats. Men att vi lever i lite märkliga tider, det är inget nytt för Kristi kyrka. Kristi kyrka har varit med om märkliga tider om och om igen. Våra bröder och systrar innan oss har varit med om mycket märkliga tider. Och om och om och om igen, när kyrkan har varit med om förvirrande tider, om det varit krig eller pandemier eller olika typer av ekonomiska kriser, så har man alltid gjort en sak. Man har vänt sig och blickat på Jesus som vårt enda hopp. Och det är det jag vill att vi ska göra nu. Vi ska blicka ifrån kaoset och blicka på Jesus så att han blir synlig för oss. Så det är min bön att vi ska drabbas av Jesus, hans kärlek, hans nåd och hans hopp. Denna stunden. För han är densamme igår och idag och i all evighet. Och han kan inte rubbas bort som vårt samhälle. Och det är det jag tror dagens text bjuder in oss till. För vi lever i en tid där vi kanske upptäckt att okej, livet blev kanske inte riktigt som vi hade tänkt oss. Delvis globalt, delvis olika saker som händer i våra liv. Och plötsligt så är det som att många drömmar och planeringar och längtan liksom vänts upp och ner. Ens karriär kanske vänts upp och ner. Och man vet inte riktigt vad som händer. Och det påverkar, vi behöver ställa oss på nytt frågorna om vad är det vi prioriterar först och främst? Vad är det vi lever för? Vad är det vi värderar mest av allt? För Paulus, som vi precis hört, det här makalösa brev, är det inget tvivel vad han sätter först. Dagens text har fascinerat mig många, många år. Jag har drabbats av den här texten om och om igen. Det är någonting väldigt speciellt med dessa ord. Det är skrivet av Paulus, en av de viktigaste personerna i den tidiga kyrkan. Han var en av dem som spred evangeliet till städer som evangeliet hade, där folk hade aldrig hört evangeliet. Gud använde honom på unika sätt. Men innan han var troende så förföljde han Kristi kyrka. Han ville stoppa Kristi kyrka. Men när han mötte Jesus så vändes hans värld upp och ner. Hans gamla drömmar och prioriteringar, de krossades. Men Kristus gav han nya, bättre, vackrare drömmar och prioriteringar. Saker han själv aldrig hade kunnat komma på. Så från att vara den mannen som hade hög social status, religiös status, som förföljde folk, blir han plötsligt mannen som har sagt nej till det där och plötsligt blivit den som är förföljd. Vad är det en människa som väljer att säga nej till det där och ja till det andra? Vad är det som driver Paulus? Och texten svarar på det hela tiden. Det är Kristus. Han har inte stött på någon som kan mäta sig med personen Jesus Kristus. Så när han skrev det här brevet, Filipperbrevet, så sitter han i fängelset. Han inväntar sin dom. Han ska få veta om han antingen kommer frisläppas eller avrättas. Han är i oroliga omständigheter. Ja, han har kanske all skäl i världen att vara orolig just nu. Men det finns ingen hint av oro eller rädsla i det här brevet. Istället så verkar den här mannen ha funnit en glädje som han inte kan sluta prata om. Filipperbrevet är det brev som betonar glädje mer än någon annan bok. I Nya Testamentet i alla fall, om inte ens i hela Bibeln. Här är bara ett urval av några verser. I kapitel 1, vers 4 säger han så här. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje. Eller kapitel 3, vers 1. För övrigt mina bröder, gläd er i Herren. Eller kapitel 4, vers 4. Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag, gläd er. Han kan inte sluta prata om glädje. Och detta är väldigt viktigt, för många har bilden av kristendomen att det är en religion som handlar om att förneka glädje. Och vi pratade om detta när vi pratade om Jakobsbrevet tidigare här, att det är en lögn. Alltså kristendomen handlar om att Gud vill visa oss vad sann glädje är. Att vi tror ofta att sann glädje finns någon annanstans. Och men Kristus visar oss att nej, den är bara sann glädje, evig glädje, finns enbart i personen Jesus Kristus. Och det är därför Bibeln om och om igen vill kalla oss till omvändelse, för vända oss från det som inte leder till glädje, som kan göra ont, men leda till det som verkligen ger sann evig glädje. Men glädje i Bibeln, det är inte att vara glad den här tiden och ha ett fake smile. Glädje i Bibeln är någonting annat. Biblisk glädje är en genomträngande känsla av välbefinnande trots omständigheter. Och den glädjen som Bibeln talar om är värd att jaga efter, söka efter, påminna sig om och om och om igen, om du känner personen Jesus Kristus. Och det är det jag tror att Paulus vill bjuda in oss till. Att den glädjen som finns i honom är tänkt att kunna vara i oss. Vi ser fram emot en evig glädje där man inte kan... Det kommer omöjligt att inte drabbas av den, men vi bjuds redan in idag att få smaka på vad Paulus har smakat på. Som visar att mitt i lidande, mitt i oroande omständigheter, när saker är otryggt och man vet inte vart man ska, så finner Paulus glädje. Så Paulus berättar om att det finns några personer som går runt och predikar evangeliet. Men de passar på att snacka skit om Paulus. När man följer Paulus väg, se vad som händer, man går till fängelse. Och vad är Paulus respons när han hör att folk försöker liksom sparka på honom när han ligger i fängelset? Vers 18. Än sen, Kristus blir i alla fall predikad för syns skull eller uppriktigt. Och det glädjer jag mig över, och jag tänker fortsätta glädja mig. Alltså återigen upptäcker vi Paulus otroliga prioriteringar. För hans största skatt är att Kristus ska bli upphöjd. Och varje gång Kristus blir upphöjd är han glad. Han finner glädje. Hans första prioritering är inte bekvämlighet. Jag tror att vi i väst är kända för att vilja vara bekväm. Vi vill spendera väldigt mycket pengar för att vara bekväma. Vi köper en mängd av saker som vi har i överflöd, så vi är bekväma. Och just nu lever vi i en tid där vår lyx och bekvämlighet börjar ryckas ifrån oss, och vi börjar, många av oss, få panik. Vad ska vi göra utan den här bekvämligheten och tryggheten när den tas ifrån oss? Du visar att våra första prioriteringar är ofta bekvämlighet. Men Paulus delar inte våra prioriteringar. För han har sett hur bekvämlighet inte är en stabil guide till glädje. Utan han säger så här i vers 21, som är hjärtat av kapitlet. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Vad är det han säger? Det han gör är att han försöker överväga alternativen och vad som kan hända om honom. Eventuellt blir han frisläppt och får leva. Eventuellt kommer han dö. Och det bizarra Paulus gör är att han har svårt att bestämma sig vad han föredrar. Så han säger i vers 23 och 24: jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre, men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det han säger är att få leva, det är guld. För jag vill leva för Kristus, med Kristus, under Kristus. Kristus definierar hans liv, hans kall och vad han gör. Men om man får dö, får han lämna lidandet, får han får komma till Kristus och drabbas av Kristi närhet på ett helt annat sätt. Kristus definierar hans öde oavsett vad som händer med honom. Oavsett så har han Kristus. Kristus är hans. Och det enda Paulus längtar efter är att Kristus ska bli förhärligad och se vacker ut för andra människor. Han vill att i sin kropp ska kunna vittna om att Kristus är vacker. Han vill att i sin kropp liksom förstora skönheten av vem Kristus är. Och att Kristus har han i hans hand oavsett vad som händer. Och därför säger han, jag dras åt båda håll. Jag dras åt båda håll. Hur stoppar man en sådan kristen? Dödar honom? Du har gjort honom en tjänst. En sån kristen kan inte besegras. Evangeliet betyder bara för mycket för honom. Jesus betyder bara för mycket för honom. Så han kan inte besegras. Romarriket kan inte besegra honom. Och därför så ser man att det han sätter först är Kristus. Och det är därför Kristus påverkar hur han ser på livet och hur han ser på döden. Återigen, livet. Det handlar om att Kristus har förvandlat livet. Det är det han lever först och främst för. I vår värld tror jag det finns många, många krafter som vill dra oss att leva först och främst för någonting annat. För karriär, för status, för bekvämlighet. Men Paulus vet mycket väl att om vi lever för dessa saker så kan de ryckas från vår hand när som helst. Inget av det är evigt, inget av det är stabilt, för det är skatter där både rost och mal kan komma åt. Bara en bilkrasch kan förändra situationen, bara ett virus kan förändra situationen. Och om det är det man lever först och främst för, så har livet försvunnit. Och då har dessa grejer man levt för blivit liksom ens identitet och ens skatt. Och självklart, alla de här grejerna som karriär och familj, vackra grejer, viktiga grejer som kommer, det kommer glädje i de där grejerna. Gud har kallat oss till att ha talanger, njuta av skapelsen och jobb. Det finns sätt som det kan bidra till glädje. Men när det blir liksom roten för, av vad vi lever för och vem vi är, så kan det också bli en tjuv som snor vår glädje. Och det Paulus har funnit, han har funnit hemligheten till glädje, och hemligheten är Kristus. Att få bara leva för honom före allt annat. Och plötsligt så kan han stå ut med att folk hånar honom, sprider falska rykten, snackar skit av honom. För honom är det viktigaste inte att bevisa att han är oskyldig. Det viktigaste är att Kristus ska bli förhärligad. Att Kristus ska se vackert ut. Men därför har det också förvandlat hur han ser på döden. Paulus vet när han skriver detta att han eventuellt kommer dö martyrdöd. Men han verkar inte vara rädd. Han verkar inte vara orolig eller ängslig. Han verkar ha ett hopp som inte omständigheterna kan ta ifrån honom. Och det är inte för att han tyckte livet var dåligt eller inte värt att leva. Nej, han tycker livet är Kristus. Livet är vackert. Det är att få leva för och med och under Kristus. Så det är inte alls för att nedvärdera livet här och nu. Han älskar det, men han vet att när han får träffa Kristus i sitt himmelska tillstånd, så blir det mer glädje, mer njutning, mer tillfredsställelse. Så därför är lite hemlängtan inte alls dumt. När man vet dagen då man ska få drabbas av Kristus ofiltrerat. Och det Paulus har, det är inte alls det här, så här sökandet efter martyrdöden eller lidandet som är grejen. Det fanns några väldigt osunda kristna på 200-talet och 300-talet som sökte martyrdöden bara för att man ville dö en fräck död, och det var någonting ädelt. Det har inte Paulus alls med att göra. Det är inte det han är efter. Men det som har hänt är att hans syn på döden har förändrats. För han känner han som har visat liksom vägen ur graven. Och jag misstänker att det är människor som lyssnar på detta på något sätt som känner rädsla inför döden. Och det finns någonting rätt i att ha en stark reaktion mot döden. För döden är en inkräktare. Den var inte del av Guds skapelse. Den är onaturlig. Jesus grät när han såg döden i världen. Men Paulus har funnit att döden hade inte det sista ordet. Det tillhör den levande Kristus. Och därför så ser han på döden på ett helt annat sätt. Självklart så sörjde han när sina vänner dog. Men han sörjde inte som en människa utan hopp. För han tillhörde den uppståndne kungen. Och därför är inte döden längre förknippad med rädsla för Paulus. För döden leder honom till sin frälsare, till sin räddare. Om man ser människor i kyrkans historia om och om igen som har drabbats av exakt samma grej som Paulus. Det är inte bara Paulus, det är inte unikt bara för den här aposteln. Om och om igen har det kommit någon form av liksom kejsare, diktator som har sagt: mitt uppdrag är att förinta kristendomen. Och de dödade många, men konsekvensen var alltid massiv väckelse. För de som följde Kristus ända in till döden vittnade om en Herre som är större. De vittnade om att de har funnit en kärlek som är större än livet själv. De har funnit någonting som triumferar över döden. Och det gör diktatorn eller kejsaren maktlös. Han kan inte besegra dem. Stora romarriket kunde inte besegra kristna. De hade fel typ av vapen. De kan inte göra det. Och därför har man märkt att folk har drabbats av människor som har gett sitt liv för Kristus. Det är som att de har hört deras sånger och de har förstått att sångerna är som toner från ett annat rike. Och det sitter kvar i dem. De kan inte riktigt släppa det. Och här kanske ni tänker, tänk om det hade blivit förföljelse här i Sverige. Jag hade inte klarat det. Hade inte klarat att stå upp för Kristus. Och till dig som tänker så vill jag bara säga: klart du inte hade klarat det. Din egna kraft. Det hade inte Paulus heller. För jag tror på en helig ande som förtjänar allt vi behöver i stunden när vi är där. Så om vi känner i oss här och nu: klart du inte kan. För du tänker din egna kraft. Men den helige ande är mäktig och överrumplar oss. Därför har det varit som personer som Dietrich Bonhoeffer, en tysk präst och teolog som var aktiv under andra världskriget, som satte sig mot Nazi-Tyskland. Och han avrättades, jag tror det var 3 eller 4 dagar innan andra världskriget var över. Så nära på att överleva. Men precis innan han hängdes så sa han: detta är slutet, men för mig är det början. För han förstod att Jesus har det sista. Inte döden, inte Nazi-Tyskland, inte romarriket. Man kan inte besegra en sån kristen. Jag drabbades av Francis Chan, en väldigt populär pastor som skrev en bok som sålde väldigt många exemplar för 10 år sedan eller så. Och han hade nog kunnat predika i de flesta kyrkorna i världen. Men för en månad sedan eller 2 när det var väldigt intensivt i Kina med det här viruset och många kristna flydde och isolerade sig, så tog han och sin familj, flyttade till Hongkong och sa och skrev: vi ser som otrolig möjlighet för evangeliet. Vi kan hjälpa dem som är svårt utsatta, och vi kan ge dem evangeliet och säga: vi fruktar inte döden. Vad är det som har hänt med människor som Francis Chan, Dietrich Bonhoeffer, Paulus? När man läser dem så märker man att de är fyllda med glädje även om de möter otrolig opposition. Och det är för det de har träffat en kärlek, en Kristus som är större än livet själv. Han som är vägen, sanningen och livet. De har följt sin frälsares fotspår. För de vet också att Kristus har gjort grejer de inte kunnat göra. Kristus har varit deras förebild, men först och främst har han varit deras räddare och deras frälsare. För Jesus dog en död som Paulus inte kunde göra, som Bonhoeffer inte kunde göra. Där Gud lät fördöma synden in i Kristus egna kropp. För att vi ska få liv. För att vi ska veta att döden inte kan ha sista ordet. För den är besegrad. Och därför kan vi få lära känna den här guden som är otroligt god trots vi lever i en mörk värld. Trots att vi möter saker som är jobbiga och opposition på olika ställen. Och vi lär oss att vara välsignande som han var när han så förlåt dem för de vet inte vad de gör. Han hängde på korset. Men jag vill också säga till dig som kanske inte drabbats av Kristus, då är min vädjan att inte ta han som en förebild för att hitta den här glädjen. För det här är ingen glädje man kan bara imitera mekaniskt. Gör det här tricket och så kommer glädjen. För det du måste göra är att du måste ta emot Kristus. Så här skriver Martin Luther på 1500-talet. Kärnan och grunden för evangeliet är att innan du tar till dig Kristus som en förebild så tar du emot honom som en gåva. En gåva som Gud har gett dig och som tillhör dig. Vi måste först och främst drabbas av den här Kristus och upptäcka att han är vacker. Och om du aldrig känt det där så är min bön att du ska söka Herren idag och bara: Herre, öppna mitt hjärta, mina ögon är blinda, jag ser det inte, hjälp mig se det. Och även för dig som är kristen, som har känt mig för länge sedan, eller den här känslan av glädje känns så främmande långt ifrån. Och du kanske tänkt, ja men glädje är inte för det här livet, det kommer kanske nästa. Då ber jag den heliga ande nu ska uppenbara det som en lögn och visa vad sann glädje är. Att livet är Kristus död en vinn. Så låt mig avsluta med detta. Paulus har alltså upptäckt en hemlighet. Och det är det han säger i vers 20. Det är mitt i en mening här. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. Det han säger är: jag har en passion. Jag har en passion och det är Kristus. Och i mitt kroppsliga tillstånd vill jag leva på ett sätt så att han ser vacker ut. I mitt kroppsliga liv, oavsett om jag lever eller dör, vad för beslut jag gör, vad för människor möter, vill jag att Kristus ska se magnifik ut, förhärligad ut, härlig. Jag vill att det ska peka på min frälsare. Och därför är min enda tillämpning idag är Kristus. Låt ingen annan vara din skatt än Kristus. Sök honom, tillbe honom, kom till honom. Låt han få definiera ditt liv och hur du ser på döden. Och då kommer du kunna ropa med Paulus som han sa i en annan text att döden, var är ditt seger? Döden, vad är din hud? Så bröder och syster, tänk om den attityd som Paulus har i detta brev var regeln för den vardagliga kristen snarare än undantaget. Vad hade det vittnat om? Vad hade det sagt om vår frälsare? Och det är det vi bjuds in till att drabbas av samma Kristus. Så du förvandlar hur vi ser på saker, hur vi lever, vad vi längtar efter, vad vi hoppas på, hur vi möter varandra. För vi har sett Jesus och vi vill att han ska se vacker ut. Och därför vill vi säga med Paulus, för mig är livet Kristus och döden en vinst. Inte för döden, inte för livet är någonting dåligt, nej det är vackert. Men vi vill få Kristus oavsett. Så nu vill jag be, och jag vill be specifikt för dig som inte har känt glädje på ett tag. Jag ber att tårar du har kanske sått ska få skörda i jubel och glädje. Och min bön är att vi ska få drabbas mer av det här livet som Paulus har drabbats av. Så vi kan säga liksom att Kristi kärlek ger oss inget annat val. Att det är det vi lever för. Låt oss be. Herre, du är god, du är god, du är god, Herre. Även när vi inte förstår vad du håller på med, är du god. Även när du känns långt ifrån så är du inte det, Herre. Om vi är isolerade och är ensamma så är vi egentligen inte ensamma. Du är mitt ibland oss, Herre. Du sviker aldrig oss. Herre, vi ber att du uppenbarar våra hjärtan om det finns saker vi behöver omvända oss från som egentligen snor vår glädje. Så vad ber vi? Visa dig för oss. Men först och främst ber vi att din heliga ande ska bara drabba oss. Att det här livet ska komma in i våra hjärtan. In i våra tankar, våra sinnen. Herre, vi ber att vi blir en församling som tänker dina tankar efter dig, Herre. Där dina tankar förvandlar våra tankar, Herre. Herre, ber för dem som känner sig fastkedjade. Oavsett om det är liksom kopplat till syndberoende eller frånvaro och glädje. Herre, bryt. Kedjorna. Gud, vi tackar dig att du är så god, Herre. Och vi ber att vi ska få smaka och se detta mer. Och vi ber att du lär oss i den här tiden vi lever i hur vi lever för dig i den här världen. Vad det innebär, Herre. I ditt namn.